Så bodde man förr, sidan 180. Hur bodde man förr? I slott och koja sa man förr när man talade om hela svenska folket. En och annan bor fortfarande i slott, men kojorna har nog sett sina bästa dagar som bostäder. Hur har boendet förändrats under de senaste 200 åren? Bildtexten till vänster. Köket hos en arbetarfamilj på 1940-talet. Idag finns nog vare sig slaskhink eller vedlår i köket. En normal arbetarlägenhet bestod av ett rum och kök, men rummet var ofta ett finrum där barnen inte fick gå in. På vintern stod rummet ofta ouppvärmt. Det trångbodda fattig-Sverige. Vi tänker oss en fattig skomakarfamilj på 1840-talet någonstans i Sverige. De bor i ett hus med ett enda rum som fungerar som kök, vardagsrum, sovrum och arbetsrum. I ena hörnet en öppen härd som var såväl spis som värme och ljuskälla. Dasset fanns på gården och där hämtade man också vatten i brunnen. Slaskhinken tömdes på gården när den blev full. Industrialiseringen förändrade boendet och hemmen blev både bekvämare och mer hygieniska. Järnspisen blev vanlig efter 1860-talet när fotogenlyktan infördes. Sidan 181. Den här texten läser jag senare. Sidan 182. Omkring sekelskiftet 1900 grävdes det för fullt i många svenska städer när vatten- och avloppsledningar lades ner. Än så länge fick man visserligen hämta vattnet på gården, men ändå blev det en rejäl arbetsbesparing för pigor, döttrar och husmödrar. Men på landsbygden hände ännu inte så mycket. Bildtexten uppe till vänster. På 1930-talet kom de första prefabricerade husen, vilket innebar att väggar, fönster etc. tillverkades i fabrik och endast monteringen gjordes på byggarbetsplatsen. Den kunde göras med hjälp av några vänner och grannar, i alla fall enligt utställningsboken Sweden Speaks från världsutställningen i New York 1939. Jag läser rutan på sidan 181. Lortsverige. Sommaren 1938 reste läkaren och radioreporten Ludvig Lubbe Nordström tillsammans med chauffören Hedin runt i Sverige och intervjuade människor om hur de levde och bodde. Konkret beskrev han sedan det gamla Lortsverige som också blev titeln på hans bok. Här är ett utdrag ur Lortsverige. Nordström hade kommit till en torparstuga i Småland. Först berättar torparfrun hur eländigt hon och hennes gamle man har det. Med vid intervjun var också en statardräng, Efraim, som bodde i skogen en bit bort. Jag, Nordström, började förhöra mig om hur han, Efraim, hade det. Han hade torp om 9 tunnland och skulle utföra 2 dagsverken i veckan vid herrgården. 3 barn hade han och stugan var ett rum och kök, det senare 3 meter långt och 2 meter brett. Rummet 5 meter långt och 6 meter brett. Utelämnad text. Torparfrun. Men du Efraim som har småbarn, det är annat för dig. Berätta för herrn hur du har det så folk får veta hur en skogstorpare här i Småland får slita och dra sig fram. Vad är det för skrället i kök? Berätta nu för herrn. Ja, sa torparen och hängde ner den gamla slokhatten mellan knäna. Det är bara lite håla, Nordström. Och spisen i kammaren? Ja, den är öppen och båhörmer, ormar och rötter, råttor. Kryp in genom den, så för grant är det då inte där uppe. Och kallt? Ja, det är väl det värsta. För både dörrar och fönster är då urusle. Det blåser tvärs igenom så gardinerna står rakt ut för draget och lampa på bordet blåser ut. Ingen grund? Nej. Och stå på bullerstenar. Och vattenspann fryser i köket. Och maten fryser i skafferi. Var är skafferiet då? I farstun. Och där är det lika kallt som ute. Om man får elde så gnisterna står som en kvast ur skorstensmun till 10-11 på kvällen. Och så måste man upp och elde klockan 4 på morgon, för annars frys man ihjäl. Och värst är det för barna, då de är små, för när de vaknar på morgon så är fingrarna stelfrusna på dem. Aj, aj, stackars ungar. Ur Lubbe Nordström, Lortsverige, 1938. Hela boken finns på nätet http://runeberg.org/lortsvrg/. Citatet är hämtat ur kapitel 4. Tack gode Gud för avundsjukan. Åter till sidan 182. Folkhemmet börjar byggas. Att bo bra blev en viktig del i Per Albin Hanssons vision på 1930-talet av folkhemmet, sidan 115, när HSB och Riksbyggen fick stor betydelse för att höja levnadsstandarden. HSB skapade ett nytt rum i lägenheterna, badrummet med vattentoa. Den vanliga arbetarbostaden en bra bit in på 1900-talet bestod av ett rum och kök, men i många arbetarfamiljer användes det enda rummet inte som ett sovrum utan som ett finrum med matsalsbordet mitt i rummet, berett att ta emot de gäster som nog sällan infann sig. På vintern var ofta finrummet ouppvärmt. Makarna Alva och Gunnar Myrdal kritiserade den här självförvållade trångboddheten. Så här skriver Alva Myrdal i boken Folk och familj, 1944. Oförstånd i utnyttjandet av de tillgängliga utrymmena samverkar sålunda med trycket av ett stort antal familjemedlemmar att skapa en faktisk trångboddhet. I vissa fall spelar sånt oförstånd en utslagsgivande roll, som då man vet att 16,8% av stadsfamiljer med tre eller flera barn boende i lägenheter om ett rum och kök endast använder köket till sovrum. Sidan 183. Begäret att ha ett finrum samtidigt som man har en stor barnaskara skapar en trängsel om nätterna. Långsamt började det gamla fattigsverige med sina dragiga träkåkar och utedass att byggas bort. Husbyggandet blev också effektivare när husen till stor del fabricerades i fabriker för att sedan sätta samman på byggarbetsplatsen. Miljonprogrammet. Folkhemsbyggande tog paus under andra världskriget när regeringen fick annat att tänka på. Efter kriget, när ekonomin växte snabbt, ökade takten i bostadsbyggandet. Det gällde att bygga bort återstoden av fattigsverige. Men fortfarande var trångboddheten ett stort problem. År 1965 lovade regeringen att 100 000 nya lägenheter skulle byggas i Sverige varje år inom de närmaste 10 åren. Det här miljonprogrammet kom att överträffas med 6 000 lägenheter. I många städer och tätorter växte nya stadsdelar upp som svampar ur jorden. I städernas stadskärnor skedde också stora förändringar när gamla kåkstäder revs och ersattes av moderna bostäder och varuhus, Domus, Epa och Tempo och kontorslokaler. Resultatet av miljonprogrammet kan man se i de flesta svenska kommuner. Idag tycker nog många att politikerna gick väl hårt fram. Samma sterila miljöer finns i städernas stadskärnor, vare sig man kommer till Västerås, Örebro, Växjö, Filipstad eller Umeå. Men miljonprogrammet innebar också att Sverige fick en mycket hög bostadsstandard. Moderna, rymliga och lättstädade lägenheter var en av många fördelar. Till höger en bildtext. Att få flytta till en egen eller till en ny och modern lägenhet var en dröm för många. Det så kallade miljonprogrammet 1965-1975 gjorde detta möjligt. Samtidigt kanske allt det moderna kunde kännas lite främmande. Några nyinflyttade anlägger en mindre grönsaksodling. Där ovanför i den grå rutan läser jag: trångboddheten i Sverige 1945 och 1960. Med trångboddhet menades fler än två personer per rum, utom köket. Och här står överst två årtal, 1945-1960. Och så läser jag från vänster till höger, uppifrån och ner. Andel trångbodda i procent. Hela riket 30-13. Tätorter 29-13. Glesbygd 31-15. Andel trångbodda barn under 16 år i procent. Hela riket 46-22. Tätorter 45-21. Glesbygd 47-26. Källa Statens offentliga utredningar, SOU 1965:32. Sidan 184.